Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om den veritabla oroskrydda som uppstår om vi kombinerar DNS med siffran 4 och EU. Jajamensan, detta härliga ämne, DNS for EU.
Ja, någonting vi har pratat om en gång tidigare i den här podden, men det var i början av 2022. Och då pratade vi om det för att det var någonting som skulle komma. Nu har det kommit, så därför återvänder vi till DNS for EU i veckans huvudämne av Bli säker-podden. Ni vet podden som produceras av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Inspelat den 17 juli är vi just nu och släppt fredagen den 18 juli. Innan vi går in på en rad uppföljningar och även då huvudämnet så har vi en liten kortis om Strava. Den här, ska vi kalla det statistik, löparappen, chatbar har många namn, som registrerar både helt vanligt folk och Säpo, polises och livvaktes löprundor.
Det pratade vi alltså om förra veckan.
Jajamensan. Och vi fick då tips här från lyssnare som eller meddelar att rundorna kan ju importeras också, och det är väl, jag vet inte om det är så att säga en extra varning eller ett tips, men vi kan ju exempelvis använda andra appar, vi använder vår Apple Watch eller någon annan klocka, och i sin tur kan vi då importera de koordinaterna.
Exakt, och då spelar det alltså ingen roll ifall just Strava-appen i sig har åtkomst och fått behörighet att läsa telefonens position om vi importerar löprundorna någon annanstans ifrån.
Jajamensan. Och sen så finns det ju också då möjlighet att ge vilka som ska få se våra löprundor, om någon ska få se våra löprundor. Och som standard så är det också så att Strava döljer ju start- och slutkoordinaterna. Men det beror ju på lite hur, om vi är ute på en söderhavsö med kungen så kan inte det spela så stor roll. Men vill vi exempelvis inte att hemmets adress ska synas, så är det en bra standardinställning. Mm.
Och det går att ändra det här i Map Visibility-inställningarna, får vi tips om.
Jajamensan. Och en annan sak som vi pratade om förra avsnittet, det var ju problemet med bluff SSD-enheter och hårddiskar.
Ja.
Och du, det där tog inte slut förra veckan.
Nej, det gjorde det inte. Förra veckan så pratade vi om mejlet som Fyndiq skickade ut till de som kunde misstänkas att ha köpt bluffhårddiskar, både mekaniska och SSD-baserade. Och att de instruktioner som fanns i det mejlet var helt felaktiga. Jag har fortsatt att ha dialog med Fyndiqs ägare CDONs compliance-ansvarige under den här veckan. De har rensat ut massvis av bluffprodukter, inte alla. När vi satt här på morgonen och förberedde veckans podd så hittade vi några till, men de har verkligen plockat bort massvis av bluffprodukter från Fyndiqs marknadsplats. Och de har skickat ut ett nytt mejl, och den här gången så blev mejlet en fullträff. De skriver så här:
vi har nyligen blivit informerade om att förfalskade hårddiskar och USB-enheter kan ha sålts via Fyndiqs marknadsplats.
Paus där. Inte kan ha. De har sålts, för jag köpte dem. Så okej. Vi fortsätter.
Som en försiktighetsåtgärd vill vi därför nå ut till dig med viktig information. Då du kan ha köpt en av dessa produkter från oss uppmanar vi dig att omedelbart sluta använda den och att kassera den på ett säkert sätt. Du kommer naturligtvis att få full återbetalning för ditt köp.
Och sen så berättar de lite om problematiken med bluffhårddiskar. Det har vi redan gjort ett helt avsnitt om, så vi hoppar över det här. Men vill ni veta mer om den problematiken så lyssna på förra veckans avsnitt. Nu hoppar vi direkt till slutet av mejlet där den viktiga biten kommer.
Som ursäkt för att det här har skett vill vi ge dig en extra kompensation i form av en rabattkod på 200 kronor att använda vid ditt nästa köp på Fyndiq, som är giltigt i 3 månader från dagens datum.
Men det här var väl ändå bra gjort av Fyndiq?
Ja, det var ju alldeles strålande. Köp inte någon ny lagringsenhet bara.
Nej, det, för det ska vi komma ihåg att problemet är ju inte löst än. Det finns fortfarande bluffhårddiskar på Fyndiq och det är till och med så att det finns två delar till i den här serien som vi kommer komma till nu under sommaren. Men det är saker som jag inte kan berätta än, för jag måste få produkterna innan vi kan gå ut med den informationen. Så jag får säga att under de förutsättningar som vi har sett hittills så har Fyndiq i alla fall hanterat det här väl genom att informera kunderna som kan ha köpt bluffprodukter om att de måste sluta använda dem. Och sen så får jag ju säga att jag uppskattar att de faktiskt också ger den där extra kompensationen på slutet.
Jajamensan, vi hoppar vidare från hårddiskar till matbranschen. Och min fråga till dig, Carl-Emilika, är: har du någonsin sökt jobb på McDonald's?
Jag har faktiskt sökt jobb på McDonald's en gång i tiden.
Fick du det?
Nej, det fick jag inte. Jag var nog för ung för att kunna få det. Har du sökt jobb på McDonald's?
Nej, grillat är godast.
Och i sam public service, vi är inte public service, vi behöver inte säga det, men det finns självfallet andra hamburgerrestauranger också.
Som också grillas. Ja. Har du sökt jobb på McDonald's i USA någon gång då?
Det har jag absolut inte gjort.
Nej. Då är du nog safe när McDonald's rekryteringsplattform har läckt 64 miljoner arbetssökandes personuppgifter. Det var ju himla dumt.
Ja, och det här blev en stor nyhet i veckan för att den är ganska komisk. Vi pratar om den i den här podden för att den riktiga sårbarheten, den har liksom inte lyfts upp i media. Det har fokuserats på annat, eller i huvudsak har det fokuserats på annat, vilket jag absolut förstår, för det finns saker som är väldigt komiska i det här sammanhanget. Men vi vill lägga till lite mer information som vi har fått tack vare att personen som upptäckte den här sårbarheten, Ian Carroll, har publicerat ett väldigt bra blogginlägg som vi givetvis länkar till i show notes, men som vi också har översatt inledningen till och läser upp nu.
McHire, ja den heter faktiskt så, min kommentar. McHire är den rekryteringsplattform med chatbot som används av 90% av McDonald's franchisetagare. Framtida anställda chattar med en bot vid namn Olivia som har skapats av företaget Paradox AI och som samlar in deras personuppgifter, skiftpreferenser och genomför personlighetstester. Och ja, det är ju 90% av de amerikanska franchisetagarna då.
Ja, precis. Och det var inte med i citatet där. Men vi hoppar lite i blogginlägget och där fortsätter Ian Carroll så här.
Under en snabb säkerhetsgranskning på några timmar identifierade vi två allvarliga problem. Administrationsgränssnittet för McHire, som används av restaurangägare, accepterade standardinloggningsuppgifterna 123456. Och lösenord också då 123456. Och en osäker direkt objektreferens i ett internt API gjorde det möjligt för oss att komma åt valfria kontakter och chattar. Tillsammans innebär dessa sårbarheter att vi och vem som helst med ett McHire-konto och tillgång till en inkorg kunde hämta personuppgifter för över 64 miljoner arbetssökande.
Ja, det där är ju... alltså, skrattretande att det kan hända. Men vi har två saker som alltså var fel här. Det första, det var att den här att det gick att logga in med inloggningsuppgifterna 123456 123456, typ som admin. Det där ska ju inte kunna hända, men det där var inloggningsuppgifter till en testinstans, alltså en testbutik, och inloggningsuppgifter som gjorde att du loggade in som administratören för den där testbutiken. Sådana där konton ska självfallet inte finnas i produktionsmiljön, men jag har lite förståelse för att det kan hända. När jag till exempel utvecklar någonting och ska skapa en massa användare, då använder jag ett verktyg som heter Faker och så skapar jag en massa användare. Alla har inloggningslösenordet password. De ska självfallet aldrig någonsin finnas i den verkliga miljön, men jag skapar dem liksom för att testa saker. Så det där är lätt hänt, och då är det viktigt att inte glömma att sen plocka bort dem. Men det var inte det som var själva sårbarheten. Det där var bara den komiska biten. Den faktiska sårbarheten, det var det där som du nämnde med en osäker direkt objektreferens. För det som Ian Carroll upptäckte, det var att när hans webbläsare besökte den här webbappen, då begärde webbläsaren att få uppgifter som var kopplade till ett lead ID, alltså en potentiell framtida medarbetares ID. Och det var ett sekventiellt ID, alltså någonting som bara räknades upp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och det som han testade, det var då att ja, vad händer ifall jag skriver ett ID som är lite lägre? Och då upptäckte han att ja, då fick jag någon annans information. Alltså webbappen kontrollerade inte att användaren som efterfrågade informationen var behörig att läsa informationen. Här borde två saker ha åtgärdats. Det ena är, eller borde inte ha kunnat hända från första början, men dels så borde det där ID:t inte vara sekventiellt, det borde vara slumpmässigt så att det inte går att gissa någon annans ID. Dock väldigt vanligt att det finns sekventiella ID:n. Och sen så borde det absolut utan undantag vara någon typ av autentisering och auktorisering som gör att inte en användare kan läsa någon annan användares uppgifter. Så här upptäckte då Ian Carroll att MacHire, den här rekryteringsplattformen, den var inte skriven av några stjärnor direkt. Och vi kommer faktiskt att återkomma till den i nästa veckas avsnitt när vi gästas av Linus Kvarnhammar. Och om ni tycker att det namnet låter bekant så är det för att han har gästat oss en gång tidigare. Men vi ska prata om ett problem som Linus Kvarnhammar själv har noterat och ett problem som också uppstod i just det här specifika sammanhanget när Ian Carroll ville ha kontakt med de som utvecklat rekryteringsplattformen. Men det återkommer vi till nästa vecka.
Men vi återkommer redan nu till ett liknande problem, kan man säga.
Ja.
På lite annat sätt. För vår favorit, och då är jag lite sarkastisk, AI i form av Metas AI har läckt andras användares konversationer. Och det får man inte göra.
Nej, det här är alltså inte det vi pratade om för några veckor sedan när användare oavsiktligt publicerade sina interaktioner med Metas AI. Utan det här är en ny sårbarhet. Inte någon som har använt appen på fel sätt, utan en faktisk sårbarhet som rapporterades om exklusivt i TechCrunch, för att personen som upptäckte det, som heter Sandeep Hodkasia och grundare av AppSecure, rapporterade det exklusivt till just TechCrunch, och de publicerade i veckan en nyhet som inleds så här.
Hodkasia berättade för TechCrunch att han upptäckte buggen efter att ha undersökt hur Meta AI låter inloggade användare redigera sina AI-prompter för att återskapa text och bilder. Han upptäckte att när en användare redigerar sin prompt tilldelar Metas backend-servrar prompten och det AI-genererade svaret ett unikt nummer. Genom att analysera nätverkstrafiken i sin webbläsare medan han redigerade en AI-prompt upptäckte Hodkasia att han kunde ändra det unika numret, och då svarade Metas server med en prompt och ett AI-genererat svar från någon helt annan.
Alltså, Metas AI-app kontrollerade inte att användaren som efterfrågade informationen var behörig att läsa informationen. Det är lite déjà vu där.
Ja, det är ju... Ja.
Ja, alltså samma problem en gång till, men den här gången med Metas AI-app. Det här var någonting som Meta åtgärdade i januari, så det problemet kvarstår inte, men vi lyfter det ändå eftersom vi så ofta har pratat om problematiken med läckande AI-tjänster, och det här var alltså då bara ytterligare ett sätt som AI-tjänster kan läcka data, vilket påminner om behovet av att välja säkra AI-tjänster.
Ja, och när allt och alla ska integrera AI, generativ AI i sina appar, vare sig vi vill eller inte, så kan det här uppstå.
Ja, det, när det kommer till just de här Paradox AI som gjorde appen åt MacHire. De var till och med ISO 27001 certifierade. Så de skulle liksom vara ett bra bolag som har rutinerna och processerna på plats för att utveckla säkert. Men så visade sig alltså att inte var fallet. Och det är lätt att göra misstag, vilket är en välbehövlig påminnelse om att vi måste vara försiktiga med var vi hanterar information, vem som hanterar den åt oss och vem som kan komma åt den. Men vet du vad, Peter? Jag tror att vi ska avsluta veckans nyhetssvep med en positiv nyhet.
Ja, polisen och Europol slog till mot No Name 057.
Exakt. I avsnitt 239 så pratade vi om den här proryska överbelastningsattackgruppen No Name 057 eller No Name 057 som har riktat många överbelastningsattacker mot svenska måltavlor, däribland Integritetsskyddsmyndigheten, Riksgälden, Konkurrensverket och några till. Nu i veckan så meddelade Europol och svenska polisen att de har lyckats slå ut den här gruppen. Men ja, och det är självfallet jätteroligt att se. Men Steffen Oxenvad, som är chef för komplexa cyberbrott på polisens nationella operativa avdelning, betonar att de sannolikt kommer bygga upp sin verksamhet igen. Så vi är kanske inte av med dem för gott, men vilken skön känsla det är varje gång som polisen och Europol lyckas lägga vantarna på kriminella aktörer så att åtminstone några personer sparkas in i finkan och vi blir av med några attacker under åtminstone en övergångsperiod. Så två tummar upp, snyggt jobbat polisen.
Nu är det dags att prata om DNS for EU. Jag höll på att säga for Europe, men EU är ju inte hela Europa, även om det låter bättre. Mm. Det här var ju en del av en trio förslag från EU som kom i under 2022.
Ja, 2021-2022 så lades den här trion fram med Chatkontroll 2.0, Quack och DNS for EU. Vi pratade om alla de här tre förslagen i olika respektive avsnitt. Men det var ett tag sedan. DNS for EU pratade vi om i avsnitt 153, alltså pre-SE-eran.
Ja, just det. Ja. Just det. Guds komplex by proxy här nu.
Ja, det, i delar av världen så pratar man om före och efter Kristus. I poddnummersammanhang så pratar vi om pre-SE och post-SE. Och det här var alltså innan din tid, så du har inte hört det här, SE. För det här var alltså januari 2022. Men då gjorde vi i alla fall en avsnittsserie där vi pratade om de tre förslag som lades fram ungefär samtidigt, som alla hade väldigt behjärtansvärda och fina skäl till att finnas på pappret, men som kan vara problematiska ur ett säkerhetsperspektiv och ett integritetsperspektiv. Massövervakningsförslaget Chatkontroll 2.0 som syftar till att kunna avlyssna konversationer var självfallet det mest kontroversiella, men vi pratade också om Quack som om missbrukas kan utnyttjas för att bryta upp krypterade anslutningar på webben, och sen DNS for EU som vi nu ska återkomma till här i veckans huvudämne, som är den europeiska DNS-tjänsten. DNS är ju någonting vi har pratat om i många, många avsnitt genom åren. Och bara för att dra det väldigt kortfattat, DNS fungerar som internets telefonkatalog.
Jajamensan. Om du blundar nu. Blunda. Blunda. Ja. Vad har nickasystems.com för IP-nummer?
Det har jag inte i huvudet. Det börjar på 49, vet jag. Alltså IPv4-adressen.
Ja, lite besviken faktiskt. 49 12 191.204. Säkerhetskollen.se då?
Ingen aning.
Oh, det som är så snyggt. 76.76.21.21.
Ja, det var en snygg IP-adress.
Ja, det var det.
Men ni användare, ni ser aldrig de där IP-adresserna för att ni skriver bara in era domännamn som ni vill ansluta till. Och sen använder ni den DNS-resolver som ni antingen har ställt in själva eller blivit automatiskt tilldelade av er internetoperatör för att översätta mellan domännamn och IP-adress. Vi har pratat om det tidigare eftersom att det går att använda DNS för att filtrera bort skadliga webbplatser genom att helt enkelt göra så att de domännamn som hänger ihop med skadliga IP-adresser inte har någon inte får något svar eller får ett generiskt svar att ja, men det här är ett domännamn som inte tillhör någon server överhuvudtaget, så du kan inte gå dit. Eller det tillhör en server som vi pekar på själva där vi bara har en varning. Det finns olika sådana lösningar, men poängen med DNS-filtrering är att göra så att det inte går att besöka webbplatser som är oönskade. Och de kan vara oönskade för att de är skadliga eller för att de är olämpliga för barn eller för att det är annonsnätverk. Så mycket sådana här saker går att filtrera bort på DNS-nivå. För att du ska kunna använda internet överhuvudtaget idag behöver du en DNS-resolver, och det är en ny sådan som nu då har presenterats i form av DNS4EU. En DNS-resolver som redan idag nu går att använda för dig privat. Det är någonting som är alltså en nyhet. Den lanserades nu bara här om veckan, och på sikt kommer den också gå att använda av internetoperatörer så att internetoperatörer automatiskt kan dra nytta av den. Men hur bra det här än låter, så var det ju någonting som jag sa att hade en liten oroskrydda, och det finns två skäl till att det har en oroskrydda. Och det första skälet, det kommer vi in på faktiskt lite direkt om vi läser den inledande texten som EU-kommissionen publicerade om varför den här tjänsten överhuvudtaget skulle tas fram. För där står det så här, fritt översatt till svenska.
Som nämnt i EU:s cybersäkerhetsstrategi förlitar sig medborgare och organisationer i EU i allt större utsträckning på ett fåtal publika DNS-resolvrar som drivs av aktörer utanför EU. Införandet av DNS4EU syftar till att motverka denna koncentration av DNS-uppslag hos ett fåtal företag, vilket gör själva uppslagsprocessen sårbar vid större händelser som påverkar en av de ledande leverantörerna.
Och precis som jag sa i förra avsnittet vi gjorde om det här, så stämmer det helt enkelt inte. Den här grundpremissen är falsk. I den rapport som ICAN släppte 2022, och ICAN är de som samordnar domännamnsystemet, så står det så här, fritt översatt till svenska. I januari 2022 använde 86,7% av användarna inom EU de DNS-resolvrar som hanterades av deras internetleverantörer i respektive land. Slutcitat. Så grundpremissen, eller en av grundpremisserna, den huvudsakliga grundpremissen till att den här tjänsten skulle tas fram, den stämmer inte. Och det var ett av skälen till att jag ifrågasatte varför vi skulle slänga skattepengar på det här. Men i alla fall, det är någonting vi måste bära med oss när vi går igenom det här vidare. Men oavsett vad, det här är då en DNS-tjänst eller en DNS-resolver som är helt EU-baserad, och det är ju då någonting som är positivt ur ett GDPR-perspektiv. Den är också utvecklad för att göra det lättare att upptäcka hotaktörers webbplatser, skadliga webbplatser, få in den informationen. Och jag vill poängtera att så som det blev nu så är det här en tjänst som är medfinansierad av EU, men den drivs av Whalebone som är ett tjeckiskt företag. Den drivs alltså inte av EU i sig, utan den är bara medfinansierad av EU. Sen vill jag också poängtera att när det kommer till att den är helt EU-baserad, så är väl det en sanning med modifikation, för att även om DNS-uppslagen ska bara gå inom EU, så är själva tjänsten kanske inte helt EU-baserad. Den officiella webbplatsen, den ligger bakom CDN-nätverket Cloudflare, och Cloudflare kommer från vilket land då?
USA.
Ja, och användarvillkoren, de ligger som ett dokument på HubSpot, och HubSpot är
amerikanskt.
Och mejlen som de använder, alltså e-posttjänsten, det är Googles e-posttjänst. Och Google är mig veteligen ett företag från
Kalifornien.
Precis.
Även om det blir lite roligt att poängtera det, men i sig så påverkar ju inte det grundtjänsten.
Nej. Det är mer den approach de själva har tagit, att de använder amerikanska tjänster, medan de hade kunnat använda uteslutande europeiska.
Vi är ju där att det nog är på väg, men just nu så är ju Cloudflare även i Sveriges regering och sådär.
Men i alla fall, Det var bara en bisats. Låt oss kolla på vad det är positivt med den här tjänsten. Ja, först och främst, det finns en server i Sverige, vilket är en grundförutsättning för att vi ska ha bra prestanda, att det ska gå snabbt. Det finns inte servrar i alla EU-länder. Sverige är det enda nordiska landet som har en sån här server, men åtminstone det finns här i Sverige. Och sen går det att välja vad du vill att ska filtreras bort, vad du vill skyddas mot. Du kan välja att antingen köra tjänsten helt ofiltrerad, att det bara fungerar som vilken DNS-resolver som helst, du får alla svar, eller så kan du välja att filtrera bort kända skadliga webbplatser. Och om du väljer det, då kan du också välja ett kompletterande skydd mot sidor som, eller förlåt, domäner som är olämpliga för barn. Du kan välja att blockera annonsdomäner, eller du kan välja att blockera både domäner som är olämpliga för barn och annonser. Sen har de faktiskt på sin webbplats ett utgråat alternativ som de kallar legal filtering. Och där poängterar de, we do not apply any type of legal filtering. Så det går inte att välja. Du kan inte välja att filtrera bort saker som är olagliga rent generellt. Så där kan du välja, vad vill du ha för typ av DNS-tjänst? Om du väljer att byta till DNS4EU, vill du då ha allting helt ofiltrerat? Vill du ha med filter mot skadliga webbplatser? Eller vill du till och med ha filter mot skadliga webbplatser och antingen ja, annonsblockering eller skydd mot barn eller kombinationen av de två? Sen har jag också kollat att grundförutsättningarna finns på plats, till exempel DNSSEC, att det faktiskt är säkra domänsvar vi får. Vill ni veta mer om varför vi behöver DNSSEC så kan ni lyssna på avsnittet där vi intervjuade Ann-Marie Eklund Lövinder som var en av nyckelbärarna till just rotzonen för DNS. Ligger länk i show notes om ni vill lyssna på det. Och sen stöder den här tjänsten både DOH och DOT. Och anledningen till att vi vill ha stöd för dem, det är ju för att vi vill skydda våra DNS-uppslag så att ingen annan än den resolver som vi skickar DNS-uppslagen till kan se vilka domäner vi besöker. För om vi använder ett publikt wifi-nätverk exempelvis, då är ju numera nästan all trafik krypterad. Alltså adressen inleds med HTTPS och klickar vi på inställningarna så ser vi att det står att anslutningen är säker. Så ingen angripare kan avlyssna trafiken vi skickar fram och tillbaka. Men DNS-uppslagen, de är fortfarande okrypterade om vi inte använder antingen DOH eller DOT. Vilket gör att angripare eller spioner kan se vilka webbplatser vi besöker. Inte vad vi gör på dem, men vilka webbplatser vi besöker. Så DOH och DOT, det stödjer den. Så grundförutsättningarna, de finns på plats med ett undantag. Och då kommer vi in på det negativa. Det här är inte en loggfri tjänst. Det här är en tjänst som loggar delar av den information som de förser oss tillbaka med. En DNS-tjänst måste se vår IP-adress. För om DNS-tjänsten inte ser vår IP-adress kan den inte svara oss. Då vet den inte vart den ska skicka svaret. Men när det kommer till DNS-tjänster, då är det vissa som sparar loggar och andra som inte gör det. Och om de sparar loggarna så kan det vara någonting som blir problematiskt ur ett privacy-perspektiv. Så hur gör de här då? Ja, de loggar lyckligtvis inte IP-adresserna rakt upp och ner så att det går att se exakt vilka olika webbplatser som någon har velat besöka. Utan de anonymiserar IP-adresserna, men som vi har sett allt för många gånger, anonymisering betyder inte nödvändigtvis att inte informationen går att de-anonymisera. Och vi ska komma ihåg att när det gäller just våra DNS-uppslag så kan det finnas mönster i trafiken som gör att vi avslöjas. Alltså en kombination av webbplatser som besöks, eller förlåt, en kombination av domäner vars IP-adresser efterfrågas i ett konstant intervall eller där man kan se andra mönster som avslöjar vem användaren är. Vilket då förvärras ifall det sparas i kombination med en anonymiserad IP-adress. De har gått ganska långt för att anonymisera IP-adresserna ordentligt. De sparar inte IP-adresserna i full, alltså hela IP-adresserna i sig. De har en slumpvis genererad nyckel som de genererar på nytt var 24 timme som de blandar ihop med IP-adressen. Så att om det skulle vara så att du använder, eller när du använder den här tjänsten och ansluter flera dygn efter vartannat. Då går det inte att koppla ihop de, då har du olika anonyma IP-adresser var 24 timme. Det är inte så att du har samma anonyma IP-adress dygn efter dygn efter dygn, utan du har en ny sån var 24 timme. Och om det skulle vara så att den här anonymiserade IP-adressen har färre än 100 förfrågningar, så raderas den. Så det här är någonting som de har gjort för att inte kunna koppla DNS-uppslagen till en specifik användare. Huruvida det är tillräckligt, det kan inte jag svara på. Det här är någonting som det här är lämpligt för något universitet att undersöka närmare, att grotta ner sig i. Är den här anonymiseringen tillräcklig? Är det tillräckligt med att rotera den där nyckeln var 24 timme? Jag kan inte svara på det. Men jag hade helst bara sett att ge blanka FN i att spara en anonymiserad IP-adress överhuvudtaget. Anledningen till att den sparas är att det ska kunna underlätta när det kommer till själva research-biten som är viktig för att kunna upptäcka skadliga webbplatser. Så den sparas av ett gott skäl, men jag ser viss risk för missbruk här också. Och så ska det läggas till att det finns några situationer då den faktiskt sparas, IP-adressen sparas, till exempel när det kommer till att motverka överbelastningsattacker. Då kan IP-adressen sparas där. Så det finns vissa problem här med att det inte är en loggfri tjänst. Och sen finns det andra problemet också, nämligen att vi måste fundera på vad skulle en sån här EU-DNS-tjänst kunna missbrukas till eller utnyttjas för. Jag tänker till exempel på det som hände i Spanien som vi pratade om i avsnittet vi gjorde om att Spanien begränsar delar av internet för att komma åt piratkopierare. Vad händer ifall EU plötsligt bestämmer sig för att det där med att den inte ska filtrera bort saker som är förbjudna, det är nog bäst att den filtrerar bort det också. Så att plötsligt så får vi en statligt censurerad tjänst. Jag säger inte att det händer. Jag säger bara att vi måste tänka på risken för att det skulle kunna ske.
Ja, men det säger jag att det kommer hända. Jag är inte riktigt lika liksom, korrekt som det. Om det finns en sån här tjänst som gör att du exempelvis kan filtrera bort, det handlar ju alltid om barnen, exempelvis, då kommer den ju naturligtvis användas. Men det är ju, oavsett det, så är det ju inget som tvingar, och även fotboll också, av någon anledning brukar ju vara utmaningar, piratkopierad spot. Men det är ju ingenting som tvingar oss att använda den här DNSen, även om den finns.
Det är det inte. Och det kan hända att den ibland är lämplig och ibland inte lämplig. För det är ju stor skillnad på ifall vi pratar om att vi använder den för ett stort företag som ändå loggar allting. Där är det inte jätteproblematiskt. Jämfört med ifall det är en frihetskämpe eller en politiker eller en journalist som har den. Så det finns stora skillnader här. Vi bör fundera på om den är lämplig för situationen. Och jag får väl säga att det finns situationer där det här kanske är användbart. Men sen finns det ju alternativ som man kan använda ifall man efterfrågar en mer personlig integritetsvärnande DNS-tjänst. Vi har pratat om två stycken många gånger tidigare. Vi har Mullvad DNS, det är en kommersiell tjänst i Sverige. Alltså, den är ju gratis att använda, Mullvad DNS, och du kan du kan välja vad du vill att den ska filtrera bort, men den är ju kommersiell i den bemärkelsen att skälet att Mullvad tillhandahåller den är troligtvis för att sälja mer av sin VPN-tjänst. Så kommersiell i den bemärkelsen.
Ja, och Mullvad är ett kommersiellt företag.
Ja, precis. Men,
vilket är okej alltså.
Ja, precis. Och det här är ju frågan. Vad vill du att ska vara din DNS-tjänst? Vill du ha ett kommersiellt företag, eller vill du ha ett icke-kommersiellt företag, eller vill du ha någonting som är statligt? Det är ju olika. Men Mullvad DNS i alla fall, den är gratis. Den uppfyller alla fyra kriterier. Alltså att den har stöd för DNSSEC, den har stöd för DOH, den har stöd för DOT och har en nollloggningspolicy. Och sen så har vi Quad9 som är en icke-kommersiell tjänst. Också gratis att använda. Och de har också en nollloggningspolicy när det kommer till IP-adresserna. De loggar lite mer information när det kommer till vilka DNS-uppslag som görs, men de loggar inte IP-adresserna. Och att det loggas vilka DNS-uppslag som görs, det har jag faktiskt inga problem med. För det är inte någonting som behöver, det kan göras på ett oproblematiskt sätt. Och vill ni veta mer om det så kommer vi i höst att göra ett avsnitt om en teknik som heter DNS-tapir. Vill ni veta mer om den redan nu så kan ni ju faktiskt tjuvläsa på länken som jag lägger i show notes. Men vi kommer att återkomma till det i ett kommande avsnitt av den här podden. Vilket jag får säga är ett väldigt bra skäl till att prenumerera på den här podden. För att då får ni både det avsnittet i höst och mig veteligen får ni sen också redan nästa vecka ett nytt avsnitt av podden som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat.